eventuell seger eller vad är frågan om? What the horse, what the driver?
Hur kapabel är han, David? Hästen som vann svensk mästerskap 2020 förra lördagen. Det var ju fullständigt formidabelt att se honom. Kapaciteten, den har man ju alltid vetat att den finns där. Men hur mycket finns det i honom, Verry Kronos? Vad säger du?
Ja, vad ska jag säga? Jag menar, han 1500, 11,5 kom han upp på då. Och bara bombar undan med samma tempo från spets. Cyberlane får ett bra lopp. Visserligen en tuff sista sväng i spåren. Och Million Dollar Rhyme fick ett perfekt lopp i ryggen och de, visst, de utmanar, men de är ju inte riktigt segerfarliga. Han går bara undan och man har ju hört på Erik och Svante hur confident de är med den här hästen, men det var ruskigt imponerande. Alltså han är ju ett tillskott i den absoluta eliten nu. Jag menar, Verry Kronos, visst, nu har han inte tjänat så mycket och sådär, men det här, hur intressant hade det inte varit att se honom i Frankrike i vinter?
Ja, och han har ju haft en karriär med en hel del galopp. Och så har han liksom spolierat sina chanser och han har inte pressats i de loppen heller. Feelingen är ju att det kan ha gått, det låter ju märkligt kanske, men att det har gjort honom gott ändå där han är nu i karriären. Att han inte har pressats, att han inte har behövt gå i botten. Det är många lopp liksom där han inte ens har behövt fullfölja. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår till 100% och jag håller med. Och det har varit en röd tråd av mycket av det jag snackat om i den här podden. Det är ju hästar som kanske, säg att han hade tjänat 5 miljoner som 3-4-åring. De kanske han tjänar nu istället. Nu säger inte jag att det är rätt att han tjänar dem nu, men det är roligare eftersom karriären blir längre och man får se en högre topp på hästen. Han hade ju galopperat i kriteriet från, jag tror han hade spår 2, va? Bakom bilen och var inte nära på att ta ett travsteg när han vände upp. Och i det kriteriet vann ju William. Visst, han vann ju visserligen i Europa-derbyt, men han har inte gjort mycket efter det. Juan Perdue var tvåa, som var väldigt bra i helgen. Men han har ju försvunnit helt från i varje fall unghetscirkusen efter det. Trea var Husse Buku, som gick i sönder i princip efter det loppet. Så att de tre som tvingades gå en låg tolvtid, man vann ju på 12 blankt, det kriteriet. Det är klart att de tog stryk i det loppet. Å andra sidan fick de bra betalt för prestationen, men jag tycker det här är roligare. Jag förespråkar långa karriärer och det är lite det vi har pratat om väldigt mycket om, att man måste sänka farten för treåringarna så att vi liksom har dem i många år. Det här är ett grymt exempel på den svenska modellen och jävligt kul att han har fått den här karriären istället, tycker jag. Sen fattar jag att ägaren som gick miste om kanske en kriterieseger eller en derbyseger eller vad han nu gått miste om på vägen fram hellre hade tagit om pengarna och det är avelsvärdet. Men för travsportens skull så är det väldigt viktigt att vi har de här stjärnorna som är med ett tag och går genom klasserna på V75 och tjänar de här pengarna.
Han har galopperat i 12 av sina 37 starter. Han har vunnit 19. Han vinner i stort sett alla lopp som han är med i övrigt när han sköter sig. Inte riktigt, ja. Men inte så himla långt ifrån. Man har ju hört, nej, precis som du säger också på Erik, ja, men när Verry Kronos har kommit på tal i alla handa intervjuer vad han tycker om den här hästen. Men det är liksom svårt också för både han och Svante. Svante har väl också sagt att han har givit honom gråa hår bra många gånger. Jo, men det är ju också svårt att blåsa upp sig liksom när han inte levererar gång efter annan.
Till slut känner man sig som en papegoja ju när man säger att man tror mycket på en häst och man vill betona hur bra han är när de inte visar. Och så kanske det blir så att hästen slutar fungera som man skrutit upp en häst vet många gånger som inte levererar, så jag fattar att man till slut ligger lite lågt. Det är väl klokt att slippa den pressen på sig själv.
Ja.
Det här är en häst. Gärna Frankrike i vinter och gärna liksom som här B-lopp och se hur han duger där. Känslan är att han inte har gjort bort sig Prix d'Amérique. Så är det ju. Sen såklart en framskjuten placering där kanske och begära för mycket.
Men
för
är det fortfarande verkligen, David?
Han är fortfarande väldigt grön som du säger. Han är ju faktiskt förhållandevis orutinerad mot den äldre eliten. Det här var ju hans, han har gjort något lopp tidigare, men det här var ju egentligen första gången han startade mot de bästa med liksom så här klar segerchans. Han var ju med där i Jämtlands stora pris och gick ju bra från kön då, men då var ju inte riktigt förväntningarna så här på honom. Nu var ju, han var ju ändå favorit på V75 och nu var det tydliga förväntningar på honom. Jag skulle säga mitt B-lopp först och främst, sen i förlängning kanske i Prix d'Amérique. Nu måste han ju gå bra och skaffa poäng i de loppen för att kunna ta sig till Prix d'Amérique. Men jag tycker det måste vara värt det för att han är så sjukt bra.
Ja. Men du, under Elitloppshelgen i år, han var alltså med i, nu galopperade han ju bort sig den gången också i
Silverfinalen,
precis som vanns utav Man at Work för Vincero Garr. Han var alltså med där och så har han, nej, jag ska väl inte säga lekstuga. Det är taskigt mot de övriga SM-deltagarna här. Men intrycket alltså. Ja, jag njuter när jag ser sånt där.
Mm, jag håller med dig helt och hållet.
Inte så jättelänge sedan ändå som han var med i silverfinalen där.
Ja, känslan är att han har stabiliserats också, blivit mognare. De här galopperna kommer inte i samma frekvens som de gjorde tidigare.
Nej.
Ja, häftig häst.
Vad tyckte du om dem där bakom då? Du nämnde dem i förbifarten.
Jag tycker Cyberlane gjorde ett bra lopp. Jag tycker inte man kan kräva mer av honom. Han gick ändå först i tredje spår sista 600 meterna och som vi sa tidigare, han har visat sig att han tillhör den absoluta Sverigeliten igen efter att ha haft svacka till och från i två år tycker jag. Jag tycker han visar redan förra årets elitloppshelg där när han inte vann Sweden Cup, torska mot Chief Orlando som plockade ner honom i finalen. Det var bara trea och sen efter det var lite halvdant. Och
ja,
visst,
men
bra.
Det var väl Johan själv
jo, inne på? Johan sa ju den här podden att han var besviken på honom och det är inga konstigheter med det.
Nej.
Jag började, han har ju dock tjänat bra pengar i år, för han började bra på Jägersro i årsdebuten. Sen var han ju helt okej från ryggledaren i Olympiatravet. Han var ju nästan att han slog Elian Webb. Men sen har det varit liksom sisådär tycker jag. Men på Färjestad och nu senast här nu var han skitbra. Så han har verkligen etablerats återigen som en tydlig elithäst i Sverige. Million Dollar Rhyme också bra. Jag skrev det i min spalt Expressen och jag är lite inne på det där att med Million Dollar Rhyme är känslan att han är lite less på att gå först i tredje spår. Det har blivit det. När man ska köra bakifrån så är det så här att många tycker att ja, men kör du bakifrån så blir det snälla lopp, kör till slut. Men Million Dollar Rhyme som man ändå har en häst man har segerförhoppningar med sådana lopp som ofta får gå först i tredje eller fått göra det i de här loppen från 800 och in. Det är klart att liksom, det sätter sig på psyket och hästen blir less. Man har gått en rejäl repa sen in på upploppet så kommer det liksom hästar invändigt och utvändigt som har fått lucka. Det är klart att hästen ledsnar. Nu fick han då det här loppet han vann väldigt enkelt. Var det på Rommen han vann va? V75 i augusti från ryggledaren. Då vann han ju brak enkelt efter en perfekt löpning.
Ja, helt
nu rätt. Återigen ett snällt lopp och han var framskjuten. Så att hoppas verkligen att Fredde ja, men förstå att måste chansa lite mer med honom. Styrningar kan inte gå på tidigt i tredje som förutsätts längre eller ja, mot de här hästarna för att Nej. Det är för tufft.
Hos Ho då?
Hos Ho var kall. Jag vet inte riktigt där. Känns som att
Örjan var väl sjukt uppåt på honom. Var inför Bergsåker starten va?
Ja, och där var han ju otroligt bra. Jag hade en klockning på honom där. Faktiskt inte så att Örjan ringde mig efter loppet och sa kan du kolla hur fort Hos Ho gick sista varvet, för det kändes som det var inte rejält. Han var lite svårklockat där för att han började gå fort redan 1200 kvar.
Jag tänkte säga det, han hade väl en bättre tid sista 1200, typ.
Ja, 1200, men jag hade typ 07 och 9 sista 1100. Jag kan klocka om den. Det är en helt bizarr tid. Vi slänger på innerspår då i Sundsvallopen trott. Men det loppet var ju slut på augusti och var det sommar och sol och allt det där. Efter det så hoppade han då i den här spetsstriden på Färjestad och sen nu då när det är en ny årstid, en och en halv månad senare efter det där Sundsvallsloppet så visste man ju inte hur formen var om honom. Kan varit att han har behövt det där loppet i kroppen också, det är svårt att säga. Ja. Men han var ju inte som bäst och ja, Nej. Jag vet inte vad jag ska säga om honom.
Nej.
Han har ju varit bra ett par lopp i år, Malmö stadspris och Åby stora pris och så vidare, men jag tror att det är taket på honom. Jag tror inte att han är den där ja, men det
jag tror inte
om
det.
Paris förra vintern. Nej, jag tror inte han är tillräckligt bra. Jag tror Vejk Kronos är en bättre häst.
Ja, det tror jag också. Jag hoppas att du har fel bara vad gäller Hos Ho där.
Ja, men vad tror du då? Vad ska det bli av honom?
Nej.
Det är lite... Vilket lopp ska han vinna?
Nej, han har ju... Nej, det är det som du säger. Men det är en häst man ändå gillar liksom utstrålningen på. Så jag hoppas
ja, men jag håller med helt och hållet. Helt enig med det. Vill att det ska gå bra för honom. Gillar att Passiaiko har fått fram som mindre tränare då, även om han har bra material fått fram hästen och sådär. Jag tycker det är inget så, men Känslan för mig, jag kan inte säga vilka lopp han ska vinna. Harpers kanske han kan vinna med lite klaff, sånt lopp. Eller så här som Francis Bullwags lopp, gulddivisionens final. Eller typ Sundsvall Open Trot från
ryggledaren.
Nej, men Sundsvall Open Trot från ryggledaren med elitloppet och de här loppen eller större lopp i Frankrike. Nej. Så bra är han inte.
Nej, vi får se vad som händer med Hos Ho framöver. Lite kanske det blir en fingervisning här framöver. Nu lär han väl kanske pausa innan han kommer tillbaka igen. Vi får väl se.
En annan häst som jag gärna ser som jag tycker stagnerat lite grann, det är ju Four Fantone Am. Efter jubileumspokalen så hade man ju grymma förväntningar på honom. Det har inte riktigt varit... Han gick anständigt på Färjestad där. Man fick gå först i tredje spår. Men jag trodde att det skulle kunna vara en häst för att han ska kunna utmana lite mer i sådana här lopp. Det är känslan att han inte är så bra riktigt. Jag vet inte. Jag är lite besviken på honom. Jag tycker att han med sin utstrålning och stam borde kunna vara lite längre fram i sådana här lopp.
Ja, precis. Vad är han då? Han är väl 5 nu, han var.
Ja, han är 5, så att han har ju tiden för sig.
Det kan
ju
vara så att det är ofta tufft för dem där också, som man tjänar mycket pengar. Att men redan nu etablera sig. Jag tror att det kan behövas något värre kronosår på honom med hans kropp och allt det där.
Ja, men kanske. Han, ja. Gick väl helt okej där på stretchen, men inte så här supersnärtigt. Det var hästar som kom ut i banan så mycket fortare. Så att, ja.
Yes, du, det gaggas mycket om Timo Nurmos för dagen.
Ja, vad tänkte du på?
Tänkte på Heaven Boko som vann förra veckan och var så fin, och att det stimmas på Timo Nurmos hästar överhuvudtaget, att han har bra form på stallet. Men du var inne på det, var det förra veckan här du sa att men det är sällan de gör flera bra lopp i rad.
Ja, men Timo Nurmos har ju, han är kanske den tränaren som kan få ut, som har, hur ska jag uttrycka mig, han kan få ut en otroligt bra prestation av en travhäst, alltså en maxprestation. Och det är det som krävs att vinna många stora lopp, och där är han ju väldigt vass. De maxingarna sker ju på bekostnad av någonting ju. Kanske kortare karriär, kanske att, ja, du kan inte hålla en jämnhet lika länge som annars. Alltså, hästar som maxas på det sättet, de, alltså några få, typ Real Express, kan ju klara av det, men många tappar ju också form efter sådana maxningar. Och det är ju liksom, hur ska jag uttrycka det, det är ju bara att ta med i beräkningen. Vi sa att Danilo Brick var tämligen kall här för några veckor sedan efter att ha varit jättebra. Men det tar man med i beräkningen, och det är inga konstigheter om det. Han är en grym travtränare, och hästarna är i toppform nu efter att ha haft ett sisådär år. Då kommer jag till en period när hans hästar sköljer över V75-cirkusen och vinner mycket lopp.
Räknar jag rätt nu i förbifarten, så 15 segrar här under oktober månad. Kanske någon hjälper med. Ja. De går ju jättebra. Jo, Heaven Boko var inne på, som fick vinna förra veckan också. Samma dag som Verre Kronos vann, och fick vinna för Stona. Vad säger du om Heaven?
Väldigt bra. Det var inte alls oväntat att hon gick så bra. Hon var ju grym i starten innan på Valla från Dödens. Jag gillar verkligen hur både Mika Fors och Björn Goop körde det här loppet. Tycker att Björn står för en enastående styrning med Melby Free. Svanen gjorde det mycket när han var i Sverige. Han släppte ju sent i loppen på stretchen, för då visste han att den han släppte till släppte inte till någon annan. Så fick han hålet. Jag gillar hur Björn gör här. Mika Fors kommer och liksom spelar ut det kortet mot Björn, att okej, är du sugen på Svanen nu med ett varv från mål? Nu kommer jag. Du har lagt en varit med i körning från start för att komma till ledningen från åttonde. Nu kommer jag med min lite halvheta häst här, och Björn släpper.
Du vet hur hon ser ut också, Heavy, när hon kommer. Hon är stor och pampig.
Precis så. Och det blir, båda två gör, det blir rätt för båda. För Björn får å ena sidan då ryggledaren på en häst som man vet inte släpper. Och svarar han, så får ju Konrads Rödluvan andra ytter. Nu fick hon Dödens istället. Nu var inte hon som bäst för dagen, så att det spelar väl inte någon roll. Men det visste ju inte Björn om då. Så hans move blir ju rätt. Han får ju en bra rygg samtidigt som han då placerar värsta motbudet i Dödens. Visst, nu vann ju Heaven Boko. Släpper han inte till den, så vinner inte den, för då får han Dödens där ju. Men risken är ju större att hon i alla fall håller till upploppet, så att han får chansen på open stretch som han fick. Nu kunde ju inte Melby Free någonting, så att eller hon var väl helt okej, men hon var inte, känns det att hon är bäst på kort distans. Vi pratade om henne för några veckor sedan.
Om man säger så här, hon hade inte varit längre fram om hon hade svarat Heaven Boko.
Nej, det hade hon inte varit. Och hade då Konrads Rödluvan haft en normal dag, så vinner hon ju med den löpningen förmodligen. Så att jag gillar, ja, men Åby får ju den extra dimensionen att kuskarna kan ställa en fråga sent i loppen, och det blev ju helt rätt för både Mika Fors och Björn, för Björn hade ju haft den här körningen, och Mika kom liksom dundrandes men hade lite halvhet häst. Det blir ju taktik på en hög nivå. Det är väldigt kul att se på.
Ja. Stor SM alltså till Heaven Boko. Någonting annat ifrån den dagen som var fenomenal på många sätt ju. Dels sportsligt, men spelmässigt också väl.
Ja, rolig tävlingsdag. Måste säga det. Det blir liten dimension till när dels Monté-loppet. Vi var ju inte förtjusta det här med att hästarna inte hade startat i Monté.
Jag tycker inte, säg inte vi.
Nej, men så här. Jag var inte sömnlös över det. Jag tyckte det var...
Jag sov som en stock.
Ja, inte optimalt. Men jag fattar inte heller från STC. Det vill bara lösa att de måste starta i Montainen. Hur svårt ska det vara? Det är 250 lax till vinnaren. Det är bara att skriva det i propositionen. Måste ha gjort en Monté-start sista 5 starterna. Så gör alla det, så slipper man diskussionen. Mm. Alltså, vissa situationer sätter man sig så otroligt mycket i onödan, tycker jag. bättre då, ja men skriv då i propositionen en månad testat, så gör alla det, så blir det inget tjafs, så slipper man gissa. Det var ju lite, alltså det blev lite snack också då om Pastor Bob, det här jobbet, den har galopperat och så vidare. Mm. Finns ingen uppsida med det. Sen för egen del, visst jag spelar stort på V75, jag gynnas av att det blir mycket slumpfaktorer, så jag dör inte av det för egen del, men jag tycker ändå inte det är optimalt, och det kan lösas från nästa sida för att slippa kritiken.
Ja. Du, innan vi går in på dagens gäst så vill jag vidröra onsdagens tävlingar också. Vad har vi på Björn Karlsson, om jag lämnar den till dig, som kommer ifrån Malmö och har varit i Stockholmsregionen de senaste åren. Vad kan du om Björn Karlsson? Vad tänker du på?
Ja, ganska mycket. Han var ju tidigt var han ju bisittare i, framförallt på söndagar i Vinnar V65.
Så jäkla kul att du säger det.
Ja. Ja, och han var ju framförallt också son till tränaren och kusken bakom Nordgubben, som var solklart tvåa i kallblodseliten bakom Järvsöfax tidigt 00-tal.
Just det.
Sen har han utvecklat sin egen travtränare och han är en färgklick. Jag gillar verkligen Björn Karlsson. Jag tycker att han har härlig energi, kör optimistiskt i loppen, tror på sina hästar. Det är det som gör travsporten roligare, när de aktiva tror på hästarna. Och då blir det liksom mer tävling av det hela.
Ja. Jävligt bra summering, David. För det är precis så jag tänker också kring Björn Karlsson. Som du sa, jag var ju ung när jag började, tyckte jag själv då, kommentera. Men då så fick jag en liten yngling bredvid mig en söndag uppe på Solänget i den där lilla hytten. Och så sa, tror det var Stefan Serander eller Lill Per Karlsson som var redaktör för den sändningen, sa, du ska få med Björn Karlsson uppe i hytten idag. Jag bara, hur gammal är han? Det var, kom upp en liten pojk där, men vilken underbar energi han kom upp med alltså. Och dessutom var han sjukt duktig också, kommer jag ihåg, att vara expertkommentatoren där söndagen där uppe på Solänget. Och sen har man ju följt honom då, precis som du säger, de hade Nordgubben där, och så har han ju plockat fram alltså klart den stora reklamhästen Tangenhop som vann igen. Och jag måste säga också att jag tycker att det är otroligt imponerande av Björn att hålla Tangenhop i det här skicket. Han är ju, ja, kanske på väg mot ett av sina bästa år i alla fall. Det är ju, så är det ju, Tangenhop. Han har sprungit in 870 000 kronor i år. Han vann på ett imponerande sätt igen. Han har tjänat nästan 4 miljoner kronor. Det var väl någon där, Art Charvald, som försökte göra livet surt för honom igår. Men det hjälpte inte. Jag är sjukt imponerad av Björn. Och det är en profil helt enkelt. En Solänget profil. Det kan de behöva uppe i Solänget.
Jag vet inte om Solänget inte är en av de banorna, nu gissar jag vill jag säga, men om det skulle bli då att man behöver skära ner i travsporten, för vi har ju för många banor som vi håller liksom under armarna, det blir väldigt dyrt. Jag tror Solänget är en av de banorna som ligger risigt till om man behöver kutta några travbanor i Sverige. Det är min egna bedömning, det är liksom ingenting som är officiellt, men Björn Karlsson då med sin närvaro gör ju att risken för att Solänget skulle stryka med blir mindre.
Vi sa en bra Tangenhop.
Ja, varför garderar du?
Tyckte han var så jäkla stor favorit, och tyckte Art Charvald hade gått så bra gången innan, så jag tänkte, ja, men jag har råd med en dubbling. Jag vet ju vad man tycker är generellt om och dubbla systemen.
Nej, men det,
10%, jag tänkte strular lite grann i volten eller någonting. Nej, jag var ju fel på det. Han var ju
nej, men det är lätt i efterhand. Nej, men vadå? Jag skulle aldrig dissa någon som garderar en stor favorit. Jag tycker alltid liksom, de har ju gett systemet chansen, och det blev fel den här gången, kan bli rätt nästa gång.
Ja. Jag vill också nämna Hemisphere som tränas av Fredrik Linde. Jag fick ju se den hästen. Vi hade ju Ström, Anders Ström, ägaren med här i podden här för någon vecka sedan, och vidrörde Hemisphere som vann ett väldigt billigt lopp uppe på Rommen, men han blåste ju liksom bara runt om, och det var sjukt imponerande att se honom, vilken kapacitet och vilka resurser han besitter. Han visade ju upp det igår igen. Han vann väl på, vad var det, David, 12,7 full väg innan det var klart.
Ja.
Och det var inte mitt i sommaren i gassande värme. Och nej, snygg insats.
Ja, men verkligen. Och Father Patrick på honom då, det, man väntar ju på att de ska börja gå lite grann. De har ju inte rosat marknaden i Sverige, hans avkommor ännu. Och jag gillar också Fredrik Linder som travtränare. Det känns som att de presenterade Fredrik Linder tillsammans med Magda Eriksson, ska vi säga. Det de presenterar på banorna, det är kvalitet. Det är hästar som ser fina ut, som verkligen känns välmående. Och det är kul att de har bra material då att jobba med, och Ström som hästägare som satsar på bra grejer liksom. Så att det är ju alltid spännande att följa.
Mm. Det var bra den som var tvåa också.
Ja, Reus häst, va?
Ja, Playing Tricks.
Mm, det var
måste
det.
Vi säga någonting om den också, va?
Ja, det var den. Jättebra.
Du, apropå gårdagen där. Jag låg i soffan och halvslumrade lite grann. Kollade igenom sociala medier.
Mm.
Du var lite kritisk där. Du gick igång lite grann. Jag hörde med ett halvt öra bara från studion där, att man pratar om gardering där i loppen. Och så skrev du någonting på det på Twitter. Kanske borde läsa den tweeten för att folk ska vara med. Eller också kan du få summera.
Ja, men
vad
så
gick
här,
du igång på?
Ja, men så här är det. De som jag med travsändningarna, det är ju liksom vänner och före detta kollegor. Jag skulle aldrig hänga ut om någon person gör
nej,
något
men,
dåligt.
Men där kan vi väl ändå börja. Det är inte personligt det handlar
nej,
om.
Men nej, men såklart så inte. Nej. Men när de väljer ett ämne att prata om så måste de ju också kunna stå för det ämnet. De kan liksom inte prata om grejer som inte stämmer och förvänta sig total tystnad. Och det som hände var ju att inför var det V863 det här loppet där Hosianna Bok var favorit. Då sa ju Nybrink så här, han har då någon ny tes. Och jag måste säga, jag älskar Nybrink, för han har ju verkligen, han är på en bra nivå vad det gäller bredden på travet. Han är verkligen som en lirare i soffan tänker, och han uttrycker sig till dem, det vill säga majoriteten av tittarna. Alltså han är väldigt viktig för trav-tv, har varit så många år och är fantastisk att jobba med.
Så här är det. Han är number one. Han har ett språk som ingen annan har.
Nej.
Han förklarar som ingen annan. Han sticker ut. Ja. Nummer ett helt enkelt.
Ja, men så är det. Och det är inget snack om saken. Men, och då sa han då att hans nya tes är då att tar man många ska man ta alla. Och när han säger det, då är det så här. Då tar man det lite med nypa salt. För att han bjuder verkligen på sig själv. Och det är inte så att han försöker hoppa in i någon så här storspelarkostym och vara creddy liksom för folk på Twitter som kommer att såga ut. Han resonerar liksom på sitt sätt, och jag fattar han menar när han säger så, och jag har ingen kritik mot det. Det är jag däremot irriterad på, det är det med efterloppet när de fortsätter det här resonemanget. Ja, nej, men är det så att man tar många, ta då alla. Ja, och så fortsätter de liksom att elda på det resonemanget att ja, men vi ska börja med det, ta alla. Men så här, okej, okay, ta alla. Vi måste bryta ner det här. Att ta alla kostar ju väldigt mycket mer än att ta är det 12 hästar, att ta 8. Ja, men jag tar 4 till. Det är liksom en tredjedel, det är en tredjedels extra kostnad du tar. Och ska du tänka så varje gång du tar många, ja, det blir ju alla system 30% dyrare. Och ska du sluta det på 10 års V7-spelande, hur ofta blir de hästarna du tar med avgörande? Det finns exempel, och jag säger inte att det är fel att ta många eller alla, men jag tycker att som spelrådgivare i tv så måste man kunna ha, det var inte Nybrink jag så specifikt, utan bara lite allmänt, om någon frågar, öppet lopp, ta alla. Vadå ta alla? Du gör väl en rank på loppet och kommer fram till 4-5 överspelade hästar.
Ja.
Och då kan du inte säga ta alla, då får du ge tittaren något att gå på. Så får tittaren tänka själv. Om tittaren vill ta alla, ja, men låt tittaren göra det.
Men varför? Vi tar ju alla ibland när vi gör våra system.
Ja, men jag säger inte att det är så här, men jag tycker att resonera så, för att ibland har man bara råd med 6 i 12 hästars lopp. Ibland har man bara råd med 7. Och då kan man inte säga så här, fan, jag skulle tagit alla. Jo, men det är lätt att säga när den där 12:e hästen vinner, eller 11:e hästen. Men det är väldigt ofta som du sparar pengar genom att ta 6 till att få ta alla. Och så vinner 5:e hästen, och du går nästan kant på loppet.
Ja.
Och jag vill även avsluta med att säga att det där bygger ju på att de tar sträcklistan uppifrån och ner. Jag menar, tar man många och du gör en rank på loppet, då ska du ofta komma fram till att många som är lite spelade är mer spelvärda. Så egentligen kommer fram till att ta bort 2 stycken, men det spelar ingen roll procenten, men säg att en 20-procentare och en 8-procentare. För de rensar inte så mycket ändå, och de finns det tydliga minus på.
Mm.
Så jag det här med att landa i att ta alla, det blir liksom, men det finns en baksida med det, det kostar jävligt mycket att ta alla.
Ja.
Ta då heller de. Om du vill generalisera som man gör, så är det så här, men jag tar de 6 mest spelade om du inte orkar ranka loppet. Orkar du inte så här, okej, här vill jag ha skräll. Bra, ta de 6 minst spelade och hoppas på turen. Det har jag inget emot. Men sitta inte och säga att du tar alla och samtidigt att du analyserar loppet. Det är bara trams.
Men jag fattar precis vad du menar, men jag tror ju också, David, du är så pass intresserad. Det är ju... Jag ska inte underskatta de som sitter och tittar på trav-tv, absolut inte. Det är jättemånga kunniga spelare. Otroligt många. Men det är precis som du säger, gör man inte lite enkelt om man generaliserar, alltså jag känner mig lite träffad så där. Ja, men ta bara när jag hade V75 på Romme här, råkade få in 7-1 här för, vad är det då, 1,5 år sedan när det gav bra. Ja. När jag hade, var det 10 hästar där Barbro Karlsson vann med Showtime.
Ja.
Och så tänkte jag, ja, men jag kan inte ta bort den minst spelade hästen. Alltså vad hade Showtime för chans egentligen? Jag sopar på dem för att det kostar, det var väl det resonemanget mynnade ut i studien då. Det kostar förhållandevis inte så mycket att sopa på Babsan Karlsson med Showtime. Och då får jag alla.
Ja, men vänta, jag måste bara säga, det är helt, men du håller med om där och då, men då gör du en bedömning från det loppet och de som är minst spelade där, då tittar du på deras procent och tittar på vilka hästar det är och lägger ihop plus och minus, och, ja, men de kan vinna och jag vill ha skräll, jag betalar.
Mm.
Det finns exempel när två stycken som du tar bort, en kanske är 20% och en är 8%. Men du känner att, ja men här tycker jag att de blir överspelade och jag tycker att de här 0,6% och 0,9% ändå har chans att vinna, så jag betalar hellre för dem.
Ja.
Sen fattar jag att det finns en emotionell irritation att lämna björnluckor och ta bort två till exempel. Det kostar inte så mycket att ta med två till. Nej, och å andra sidan är det när de har vunnit som du vet om det är fel eller inte. Du lämnar in systemet innan. Så det är då du tar beslutet med vilka hästar du vill ha och inte vill ha. Det är alltid lätt i efterhand att säga jag skulle tagit alla. Men tänk alla gånger du tar åtta och du hittar vinnaren bland de åtta. Då sitter du inte och säger, jag skulle spela för 30% mer. För jag kliver ändå av senare.
Ja.
Jag förlorar 1300 istället för att förlora 950. Alltså du vet, liksom, det resonemanget jag inte pallar. Jag fixar inte det liksom.
Nej.
Nej,
det är bra.
Och jag kräver inte att man ska utbilda så här alltid. Och man får lägga det på en bra nivå. Men om man säger ta alla, då får man ju även prata om baksidan och ta alla. Då får man säga då att det kostar mycket och du betalar för väldigt många överspelade i det segmentet. Det är bättre att lägga ner sig, ranka loppet om du då är spelare. Eller så hoppas du på turen, ta alla och hoppas på att det smäller.
Typ. Så är Babsan Karlsson. Jag menade Barbro Karlsson. Hon körde, drottning. Hon körde som en drottning med Showtime.
Ja, jag kommer ihåg det loppet. Jag kommer ihåg det loppet.
Körde som en drottning.
Ja.
Nu ska vi in på dagens gäst. Ska vi köra igång direkt tycker du?
Ja, det gör vi. Kenneth Hauga Haugstad.
Ja, vi har glädjen att ropa upp Kenneth Haugstad. Hallå där, Kenneth Hauga!
Hej, hej!
Hur är läget? Bilderna innan vi körde igång podden här skvallrade om att du hade fint väder där du satt mot väggen och mös.
Ja, det är jättefint idag och en härlig höstdag.
Var är du någonstans?
Jag är på Mälsåker i mitt stall, sitter utanför där.
Okej, och det är där du håller till nu?
Ja.
Hyr du in dig?
Ja. Det är Roger valde ju att trappa ner här vid årsskiftet och då ville han det är ju två stall här ute. Så då ville han bara behålla sitt där han började en gång i tiden och det är 40 boxer och sen var det stora stallet då på 50, det är ju det blev tomt då, så då hyr jag in mig där.
Mm. Spännande.
Verkligen. Hur vi kan väl ändå börja den ändan att vi kör därifrån och sedan backar tillbaka lite grann, Kenneth. Hur var det att breaka upp och till slut starta som egen? För du har ju varit runt i stallarna, vi ska återkomma till det, men hur var det att ta det initiativet och det beslutet?
Nej, men det var väl lite nu eller aldrig. Och när han sa det här runt midsommar att han kom till trappen ner och han inte hade något. Ja, han hade ju inte kvar något jobb till mig som försteman då, för han, om man ska bara ha 40 hästar så var det ingen grund till att ha någon försteman. Och då tog jag det initiativet och ringde upp vången och tog de kurser jag behövde. Så då bestämde jag mig med lite mycket vurdering med Jeanette och så att vi från årsskiftet så skulle vi prova, men det var ju klart viktigt att ha med sig ett par hästägare och det fick jag och då drog jag igång.
Ja. Du, och vi ska säga Jeanette, det är Rogers dotter. Hur är det att ha jobbat med svärfar då? Jag kan tänka mig att det är väl lite upp och ner, eller hur har det varit?
Ja, det har varit lite upp och ner, det har det. Och det började ju jättebra. Vi vann ju mycket stora lopp där i början 2015 och 2016. Vi vann ju, det gick ju jättebra för oss. Sen var det ett par säsonger som var lite sämre. Och det är klart, det tär på en del ting. Och jag tror det var bra kanske att vi gick vär vår väg just nu.
Hur är din relation med Roger idag?
Vi pratar helt normalt sammen. Vi umgås inte jättemycket, men vi pratar helt normalt.
Men han är ju morfar till ditt barn, så att jag menar, ni lär ju ses rätt ofta då.
Jajamän, så det är absolut inga problem. Absolut inga problem. Han är hos oss på, ibland och vi är där ibland, så det är ingen problem.
Jag måste säga det, man hör ju ditten och datten om folk som har Hesus olika tränare, men det alla säger unisont om Roger, det är att han är så jävla reko. Alltså det är, man kan komma i diskussion med honom, men det är aldrig liksom något otalt, utan det är raka rör alltid.
Ja, det kan det stämma. Han säger vad han tycker och tänker, och ja, det är väl bra.
Ja.
Du, vad tar du med dig ifrån in i din verksamhet, Kenneth, ifrån ja, men dels Roger men även andra tränare, och vilka i så fall? Vad har du plockat med dig mest, så att säga?
Jag har plockat mycket från Stefan Hultman faktiskt. Okay. Jag jobbar ju där i 3 år, och jag måste säga, jag fodrar på samma sätt som Stefan gjorde. För det tycker jag var väldigt enkelt. Han krånglade aldrig till någonting. Han skulle aldrig ha något extra någonting. Han hade det kraftfoder han hade, och så gav han ja, lite salt och olje tillägg. Men ingen andra preparater, och han var väldigt bra sån, och hästen gick ju fantastiskt bra. Mm. Så han var väldigt ute efter att göra det så enkelt som möjligt, både för folk som jobbade där och för hästarna. Och sen tränade jag mycket backe, och det gjorde han på sin tid, och hade enorma framgångar med det. Sen pratade jag ju väldigt mycket med Daniel Redén, och jag har lärt väldigt mycket av han. Så ja, jag prövar att kombinera ett eget koncept, men som är tagit lite utifrån lite olika tränare som jag jobbat. Jag har jobbat mycket i Amerika, och ja, jag tar väl lite med mig därifrån.
Jag måste fråga där, Redén har ju sina förutsättningar på sin gård, och Hultman hade ju sina förutsättningar på sin gård. Känner du att du har de förutsättningarna du vill ha på Mälsåker, eller tycker du att gården behöver byggas ut för att du ska kunna nå max?
Inte byggas ut. Träningsmässigt känns det jättebra alltså, men du skulle kanske gjort lite med materialet och sånt. Jag skulle vilja ha ett lite annat material och så, men det är på gång redan. Så när jag pratar med gårdsägaren om, och jag vill ha lite mer material, så vi ja, så det blir lite tyngre för dem, förstår du, så ja, så jag inte behöver köra så fort.
För då när det är Redén brukar säga det att han låter gärna alla komma och kolla hur han tränar och är öppen med allting, men den enda hemligheten han är tydlig med att han har, det är ju lerans konsistens, och han har fått den liksom precis lagom, och jag antar att det är många som kanske blandar lera i stallarna just nu för att få till den där, jag vet inte, vad säger du?
Ja, det kan ju vara så, men jag tror inte det är så enkelt att det bara gör det. Det var många som åkte och kollade på Åke Svanstedt som skulle träna efter han, men de hade aldrig närheten av de framgångar. Du säger ju, när Åke slutade så var det väl 4 tränare som började efter han där. Mm. Och tog över hästarna, och ja, jag vet inte om det gick jättebra.
Nej, det gjorde det inte såklart. Det var en dalande kurva sen han slutade, helt klart. Så att det är nog mer än bara gården. Man måste ha lite feeling också.
Men jag tror inte det har bara med materialet och banor att göra. Man måste ha feeling, som du säger. Och, ja, jag tror det är sånt som Åke Svanstedt kan träna på E4 och få framgångar, så här.
Du, om vi det var faktiskt ett kul citat. Om vi spolar tillbaka klockan lite grann. Du är född 77 i Norge. Hur hamnade du i travbranschen?
Förbannat fin årgång det där, 77.
Ja, precis. Jag brukar säga att det var en kung som död och en som blev född. Det var Elvis död och jag blev född.
Ja, exakt.
Nej då. Men nej, det blev så att jag blev lite intresserad. Min farfar och pappa var väldigt intresserad i fotboll.
Ja.
Fotbolldomare begge två. Pappa var väldigt högt uppe i fotbollen, och dömde faktiskt landskamper, var med i prøve-VM i USA faktiskt, för att dra fram det, så det var ganska stort, tycker jag. Och sen inom fotbollen så är det alltid spelet, och då är det travet. Och den började gå på bil i travbanan, och då började jag följa med dit och tyckte det var jätteintressant. Så
hur gammal var du då?
Nej, det var jag inte gammal, då var jag en 8-10 år kanske.
Okej. Okay.
Och jag tyckte det var jättekul. Varje fredag var vi där ute på Biri och spelade. Och det var att kolla på hästarna. Jag tyckte det var jättekul. Så i 9:e klasse så fick jag chansen om att prya en dag i veckan. Och då sökte jag på en travtränare där på Lillehammer som heter Jörn Harald Backeli. Och därifrån, ja, det var där vi började.
Men det är ju väldigt sällsynt att man bara börjar ett stall om man inte har någon. Alltså att börja med hästar kräver ju liksom mer än ett intresse. Många är ju rädda för hästar och så vidare, men du hade liksom inte det, utan du bara körde rakt på.
Ja, rakt på. Jag körde ju inte häst i första månaden. Man var ju med. Nej, och, ja, i stallet och mockade och massa sånt där. Och sen började jag där på min semester och helger och så. Jag var ju där stort sett varje helg. Och, ja, Så började det. Men jag började inte med travet direkt. Jag tog en utbildning. Jag är utbildad elverksmontör. Och gick ju 2 år på gymnasiet. Och sen nästan 3 år i läretid på elverket. Och tog sån fagpröve, heter det i Norge. Jag vet inte vad det heter här. Men,
okej.
Ja.
Så, ja. Men sen efter det då, hur länge var du i det stallet där du praktiserade innan du liksom fick jobb? Och, för du gick i skolan samtidigt, gissar som du praktiserade i början.
Jajamän, så var det. Och, men sen var det en tjej där som slutade där och hon åkte till Amerika.
Ja.
Och började hos Per Henriksen. Och sen när jag var, ja, hade varit där på E-verket 3 år så jag tyckte det skulle vara kul att göra något annat. Så ringde jag till henne och då... åkte till Per Henriksen faktiskt hösten 99. Så ja, på den vägen är det. Och jag var där i 8 månader. Och så ringde de faktiskt på elverket och ville ha mig anställd. Så jag åkte tillbaka där på sommaren 2000.
Ja.
Men jag jobbade bara någon månader och så åkte till Amerika igen och jobbade hela 2001 hos Brett Pelding.
Okej. Okay. Och sen efter det så blev det Sverige.
Sen blev Sverige.
Hur har det blivit mycket, mycket hemlandet då, låter det som, de senaste 20
jag åren?
Varit,
jag har inte varit hemma, så jag har varit hemma, alltså, men inte bott i Norge sedan jag, sommaren 2000.
Hur känns det?
Åh, jävligt. Nej, men jag älskar ju Norge inom all sport och inom, så jag är en fantastisk patriot.
Ja.
Bara frågar Jeanette om det, hon tyckte jag går till överdrift någon gång, men så är det. Och men jag trivs jättebra här nu i Sverige, så ja, det blir nog ett bra val till slut.
Ja.
Ja. Och sen när du kom till Sverige, vem började du hos då?
Stefan Hultman började 1 januari 2002 och okay. Var där i nästan 3 år.
Ja.
Sen sista halvåret hos Stefan så tog jag licens faktiskt. Jag hade ju ingen licens där, så jag tog licens när jag var 27.
Mm-hmm.
Så det var ju lite sent, men... ja, man hade ändå lärt mycket innan.
Men du, jag måste fråga där. Du var hos Hultman. Han hade ju enorma framgångar där. 0-1 först ju med Pine Dust och From Above. Mm. Sen var det derbyt 0-2 From Above. Och sen så var det ju 0-3 vann han ju elitloppet med From Above. Hade inte han en svacka de åren efter det? Eller hur var det? För att han, jag för mig att innan Jader och Jokos och de här kom så hade han några tunga år 0-4-0-5. Var du kvar då?
Jag var inte kvar då. Jag slutade där på hösten 0-4.
Okej.
Och han hade en liten svacka där. Det var väl, han hade väl Lie Detector och det här som vann storchampionatet. Eller när var det? Var inte det runt där?
Det kan du nog, jag kan kolla upp det. Ja.
Ja, ja. Men han hade en liten svacka där. Men det är ju, var ju fruktansvärda framgångar. Alltså den här årgången med Calvin Kapar, Golden Shoes, Fashing, TB Winner och den här årgången. Det var ju enormt alltså. Alla sprang ju. Ja. Han var ju med i alla storlopp. Så det var en häftig tid att vara med om.
Ja, just det. Och sen efter Hultman då?
Då åkte jag till Peter Untersteiner. Jag blev känt med Johan där jo.
Ja.
När vi jobbade hos Hultman, sista hos Hultman. Och då blev jag också känt med Peter. Så han hade ett jobb till mig där. Och ett eget stall på Halmstadtravet med 7-8 passhäster. Så då åkte jag dit hösten 2004.
Okay.
Och det var ju där allting började med körningen.
Precis. Det var väl, säger jag utan att ha någon fakta framför mig, men det var ju feelingen i alla fall när man följde travsporten så pass nära och i tv också, att du hade framgångar, väldiga framgångar som lärling. Du vart ju tidigt håsad bland lärlingarna också. Hur var den tiden och kände du samma sak det jag beskriver?
Ja, det var så. Jag fick ju inte köra så mycket för Peter i början, och det är helt förståeligt när man är ny och så, men jag började varje onsdag och varje lördag och vara på travet efter arbetstid. Och hjälpa amatörer. Ja, jag kunde köra en häst, jag kunde köra 10 hästar. Det var så det började. De var fruktansvärt dåliga många av dem. Men jag fick köra häst i alla fall.
Ja.
Och sen fick jag köra dem i lopp. Och sen började det där. Och då fick jag köra mer och mer i loppet. Och jag kommer ihåg mitt första år när jag körde. Det var 2005. Jag vann inte mitt första lopp för i september det året. Men jag vann guldklockan det året, för jag hade mycket andra och tredje pris. Så det tycker jag var häftigt att vinna guldklockan på Halmstad första år man hade sån licens. Då.
Mm.
Och sen bara rullade på och så vann jag mitt första V75-lopp i 2006.
Ja.
Och sen fick jag ju köra mycket efter det.
Mm. Efter åren där hos Peter, hur kom det sig att du kom upp då till Roger?
Ja, jag var nästan 3 år hos Peter och 2,5 år tror jag. Mm. Och sen var jag hos Pierre Svensson ett år och sen var jag hos Marcus Lindgren. Och Marcus Lindgren hade jag lite förstemansjobb och fick ju köra jättefina hästar, vann ju mycket lopp och så där. Och sen blev jag ju egen. Jag blev ju catch driver där runt 2012-2013.
Just det.
2012, eller kanske innan 2011 kanske. Och så hjälpte jag Stefan Persson, Kari, Jerry Riordan lite grann på sidan om då. Så körde jag lopp.
Ja. Men var det målet någon gång att bli catch driver eller har tränaryrket alltid lockat mer?
På den tiden så hade jag väl tänkt att bli catch driver, för då gick det så pass bra. Och jag levde bra på det. Jag körde väl in en 14 miljoner ett år och 120 lopp. Det var bra tycker jag. Och fick jag, men jag hade ingen riktigt bra kunder. Jag hade Jerry som jag vant ett par riktigt stora lopp med, Ulf Thoresens minnelopp bland annat. Men sen ringde jag Roger i 2014 där på våren och då sa han att Johan skulle sluta och han hade ett förstemansjobb. Och han sa till mig att du kommer att köra in 10 miljoner i året och du har fast lön. Så de 10 miljoner du kör in, det är bara bonus. Och det stämde ju.
Okej, ja. Du gjorde det alltså. Du körde in 10 miljoner?
Hos Roger, ja. De första åren, ja.
Wow.
Ja, det räcker nog inte. 13 körde nog in i 2015.
Vad var det för hästar? Jag kommer ihåg, du hade väl Spoil Me där väl? Och så hade du väl några till där också som du fick köra kontinuerligt, eller hur var det där?
Ja, börja med Heavy Sound.
Just det.
Börja med Heavy Sound. För jag kom ihåg, det var en måndagskväll på var i slutet av mars tror jag. På Färjestad, Örjan skulle inte dit och vi hade 2 i samma lopp. Den andra hette Chris Bluck och sen var det Heavy Sound. Då frågade jag Tina och Erling, vem vill du köra? Och då var den Chris Bluck lite före Heavy. Vet du. Heavy var ju aldrig imponerande i jobben. Han bara tog aldrig i och gick i passgång grejer. Ja, jag körde en Chris Bluck. Ja, du får göra som
det
vill säga.
Det var ju debuten för Heavy Sound, ja.
Det var debuten. Och då slog han Nappaskar från Dödens på Färjestad. Det glömde
jag tänkte ju säga det. Jag kollade upp här. Nappaskar var 2 år. Det har gått bra för honom också.
Och vad häftigt.
Sen fick jag köra den. För då sa han den. För då hade vi Pythagoras Face i samma årgång. Och då kunde inte Örjan köra 2. Så då fick jag köra Heavy hela året. Och Spoil Me. För Örjan hade väl någon... Jag tror han hade någon Hultman-häst eller en Fuxmer, vad heter den?
Ja, inte Hultman, alltså det här året, det var ju Real Express vann...
Ja, men då var det alltså...
Real Express vann ju det derbyt i den årgången och kriteriet. Ja. Och tvåa var som du säger Pythagoras Face, men Pythagoras Face var ju ingen bra som 4-åring, han försvann efter 3-årssäsongen.
Ja, men det var ett sto som Örjan valde alltid före Spoil Me. Som var med i finalen i Oaks.
Jag kollar direkt så ska jag reda på det. Men vi kan säga det, med Spoil Me är intressant. För där har du fortfarande rekordet. Alltså det var ju värst rekord då. Jag vet inte om det är det fortfarande. Men det är ingen 3-åring som har sprungit 11,5 full väg. Eller snabbare då. Som Spoil Me gjorde den dagen hon vann Oaks.
Nej, det stämmer.
Men med Spoil Me är det intressant. Känner du att hon aldrig fick ett erkännande? För hon var ju... Hon tål ju inte göra så mycket själv och var efter Going Kronos. Visserligen en bra mamma då. Var väl
men hon tjänade nästan 4 miljoner, va?
Ja, och har det rekordet. Vad säger du om det?
Ja, det är fantastiskt. Men det är väl för att det var på ett lopp.
Ja.
Vi fick ju 2,8 miljoner på ett lopp. Sen var hon inte så jättebra som 4-åring. Men hon sprang väl 10 någon gånger. Både som 4-åring och 5-åring tror jag.
Ska vi säga, Örjan körde KN Oval.
Ja, stämmer det.
Körde han åt Hultman, det stämmer. Jag tror inte Hultman höll på då, men det gjorde han alltså. Okej.
Okay. Ja, men den valde han alltid före.
Ja, du vann 32 gånger gav du när du vann Oaks. Det var, det hade jag glömt på att det var så högt.
Kommer du ihåg loppet?
Ja, jag kommer ihåg att Ludde fick Dödens med Princess Face och tryckte och körde stenhårt. Jag vet inte om han fick ledningen sen eller vad det var.
Nej, jag fick inte ledningen. Jag svarade han. Ja. Han var helt galen. Han bara skrek. Ja, och så kom ju Björn med Malmqvist-hästen där. Vad heter hon?
Björn.
Som var så jäkla bra som 2-åring.
Ja, precis.
Tunika,
ja. Mm. Och jag släppte till han.
Ja.
Och han var ända med galen, Ludde. Och så hade ju Ludde greppet. Så hoppade jag Tunika och så galopperade jag Björn ifrån bara.
Ja.
Jag körde bara rakt fram hela vägen och vann med en längd.
Och hur galen var Ludde efter loppet då?
Jag har inte kört åt Ludde efter.
Aldrig?
Ja, nej.
Men gjorde du det innan då? Hur ofta körde du?
Ja, jag körde ju en del åt Ludde. Kom inte ihåg det. Jag körde ju en del hästar åt Ludde.
Ja. Jaha, okej.
Okay, jag vann ju en del lopp och så vann lite V7-lopp och sånt åt han.
Men vadå, har ni snackat om det här eller?
Nej, ingenting.
Alltså, den enes bröd, den här, jag fattar att han är kokt ju. För kommer han till ledningen så vinner han loppet. För Princess Face är hur bra som helst den dagen ju.
Men jag vinner inte loppet.
Nej,
den
precis.
Ju inte.
Nej, du måste köra för din. Nej, jag fattar att han är lack. Alltså, så här, man är ju tävling.
Men jag tänkte så här. Jag tänkte eventuellt att köra i ledningen. Mm. Men jag kunde inte ta en trycker till från Björne. Då hade jag aldrig kommit till mål.
Nej.
Nej.
Okay, men min häst var ju grym för dagen också. Alltså, själv om man fick ryggleder så var det en jävla öppning.
Ja. Mm. Och det är det största du vunnit, antar jag?
Ja, det är pengemässigt, absolut, ja.
Ja, men du...
Men Jag tycker att Eteri-finalen med Heavy Sound är lite mer känslomässigt.
Ja, jag förstår det. Men du, om vi ska ta lite mer nutid då. Du har dragit igång egen rörelse här. När drog du igång exakt?
1 januari.
Och hur ser verksamheten ut? Och vem är du i liksom travtränarhierarkin? Hur vill du... Eller vem är du först och främst? Vad tycker du att du står?
Nej, men vad ska jag säga? Jag är... Just nu har jag 26 hästar i stallet och har ju jättebra hästägare. Jag har ju Lennart med mig, det var ju väldigt viktigt när jag började.
Ja.
Han ska vara med.
Lennart Ågren ska vara för tydlig att säga. Ja,
ja, mm. Lennart Ågren, ja. Han har 7 hästar åt mig. Och sen en annan är Stig Hansson med alla de hästarna.
Ja.
Han har också 7 stycken hos mig nu. Så det var
David har jagat liv av sig en av de där Concrete D, eller hur David?
Ja, men han var ju 2 där hela tiden ett tag och man tyckte nu måste han vinna, nu måste han vinna. Men han vann väl till slut, va? Eller gjorde han inte det? Nej, det gjorde han inte. Det tror jag inte, säger du. Nej, det kan han inte ha gjort det.
Han har inte vunnit. Han vann ju kriterierevanschen nästan. Han var ju jättebra. Men sen efter det så har det gått troll i det.
Men har tjänat fina pengar, ska vi säga.
Ja, han har tjänat fina pengar. Absolut. Ja. Nej, och han satsar lite grann. Han har 2 ettåringar här nu. En heter Propulsion och en heter Raimirisi. Så det är ju jättefina hästar att få. Så de 2 var viktiga för att jag skulle börja.
Jag fattar. Mm. Och du har... hur många hästar har du nu? Ska kolla på listan här. Du har alltså...
26
på listan, ja precis. Är det ett antal som du är nöjd med eller vill du ha fler?
Jag vill ha fler tävlingshästar. Jag har 8 ettåringar nu. Det tycker jag är jättebra.
Ja.
Det tycker jag faktiskt är jättebra. Och fint stamma där. Bra, mycket bra. Jättefina hästar. Jag skulle jättegärna haft lite mer starthästar. Perfekt antal för mig hade varit att ha haft runt 30-35 och sen haft runt 20 tävlingshästar. Det hade varit perfekt. 15-20 tävlingshästar.
Av de 35, så hälften tävlingshästar ungefär?
Ja.
Jag fattar.
Du, är det någon av de här yngre förmågorna som du har lite mer känsla för? Vad säger du till exempel om den här Modern Times? Hon har väl, hur många starter har Modern Times?
Ja, den gillar jag ju. Hon har ju haft jätteproblem som ungest. Hon tog inte ett travsteg förrän i slutet av maj i år.
Oj!
Bara galopperte. Men jag gjorde i ordning henne, behandlade henne och fixade i ordning henne. Men hon bara galopperte. Så jag tänkte, jag sa till skötaren, nu, du får ju bara köra galopp då. Hon gick i backen och gick galopp. Till slut så började hon att trava. Och sen har hon trava. Och var ju väldigt, väldigt fin i kvalet. Jättefin på Färjestad. Lite sämre senast tycker jag. Men då hade hon stått över lite grann. Ska starta på onsdag igen. Men det är ju en häst som jag tror, jag har sagt till Lennart, det är bara nästa år som gäller. Bara en 3, 4, 5, 5 starter kanske i år. Och sen satsar vi på 4 säsonger.
Ja, okej. Okay. Annars är det väl Manutio Hanover har väl varit lite grann utav reklamare kan man väl ändå säga nu den senaste tiden ändå, eller vad tänker du där?
Ja, jag tycker det, och jag tycker det att han har utvecklats hela tiden. Märkte till att det var en jättefin häst, men han behövde lite både med styrka och grejer, och har ju kommit väldigt på slutet tycker jag. Han är ju väldigt stark hästen.
Ja. Mm. Och han startar ju nu på lördag ju.
Ja.
Vad säger de uppgiften för Manutio den här gången?
Ja, jag är ju helt övertygad om att 3000 meter ska passa han. Nu hoppade han ju när han startade i Bollnäs, men det var lite andra omständigheter att han hoppade. Han hade gjort det lite illa på transporten upp och det var lite dumt det, men den glömmer vi. Och sen, jag tror han kommer till att göra ett bra lopp. Nu möter han ju på bra hästar, Born Unicorn i spår 1. Det är väl, om den var som senast, det är väldigt svårt att slå den, men jag tror han ska räknas bland till 3-4 igen. Alltså. Mm.
Jag trodde ju mycket på när du vann på Bergsåker. Det var ju första barfota i din regi, var första bike.
Stämmer.
Känner du att den effekten avtog lite efter det?
Nej, han gick ju barfota och sån senast. Och jag tycker han hållit storskillat senast. Utvände ledaren i en final och var tvåa. Och vi var inte så långt efter vinnaren, så han var inte sämre senast.
Nej, okej. Okay. Distansen då, han har varit ute på 3-1 en gång och 2-6 en gång och var ju, han fick inte pengar på 3-1 och sen så vann tvåa på 2-6. Det är ju två starter, du säger ju ingenting, men din känsla för distansen?
Nej, jag tycker han är stark och rejäl och jag tror han tål att gå hela vägen, så det bekymrar mig ingenting.
Gör någon ändring på honom?
Jag är lite inne på att sätta på en vanlig vagn. Han springer och bryter lite grann, speciellt genom sista svängen. Mm. Och nu är det ju två svängar till det, så jag har inte riktigt bestämt mig. Jag har anmält med amerikanervagn, men jag har inte riktigt bestämt mig. Det kan vara bra att ha en innerstång där på sista biten.
Ja.
Har du feeling för att du kan vinna?
Ja, jag tycker att den är bra alltså. Men som sagt, jag tycker Born Unicorn är en jättebra häst. Och den har kommit till Daniel nu så, och fått ett lopp i kroppen. Jag sa att den var anmält barfota runt om, så det blir kanske svårt att slå den.
Jo, men spår 1 på Gävle är inte lätt. Han ska hitta ut därifrån också. Så att,
ja, precis. Ja. Precis.
Och sen
sen
då,
har du ju då, ja, precis, Heavy Sound, som du har fått fortsätta att köra. Du har ju varit inne på honom, Kenneth, som alltså en känslomässig häst, och det kan man ju förstå. Men det som är lite fascinerande då är att han har startat 45 gånger i karriären. Du har kört honom i samtliga 45 starter.
Nej.
Den enda gången, nej?
Eller jo?
Det är väl, den enda gången de andra har kört är väl i kval?
Kval, ja.
Ja.
Förlåt, det stämmer.
Vilka lopper du som har kört, det är ju häftigt.
Ja, det är häftigt. Fantastiskt häftigt. Och det är lite konstigt att man inte, normalt sett är man kanske avstängd till någonting och inte kan köra någon gång, men ja, jag har kört han 45 gånger i alla fall.
Mm-hmm. Vad betyder han för dig?
Nej, han betyder inom travet stort sett allting, de sista 5 åren i alla fall. Han, ja, vi har vunnit jättemycket stora lopp ihop och ja, han har ju varit en riktig reklamhäst. Vilket jag har varit med i Elitloppet och så. Det är inte så enkelt att komma dit.
Främsta minnet med honom då?
E3 på Gävle.
Ja. Trots att du var tvåa i derbyt bakom Ridley Express med honom.
Ja, men vi vann ju inte.
Nej, precis. Så är det.
Nej, men någon var, att gå en 10-tid som treåring utvändig ledaren, det är starkt alltså. Och ja, då var han grym.
Ja.
Lika grym som han var på Gävle för 2 år sedan.
Ja, jag har ju ett lopp på Valla, en final när han går 08-4, tror jag, han går sista varvet i spåren. Han var helt sjuk alltså. V75-final.
Ja, jag har sagt i Francis Bulwark lopp när han hade make the mark i rygg.
Ja.
Och han lämnade han med 15 meter sista biten, då var han grym. Och Milligan School satt i ledningen.
Precis, det var kriterierna för 2 år sedan tror jag.
Mm,
men
stämmer.
Men du, om vi ska dra bara lite grann, vad hände där? För han var ju hos Wahlman tidigare och han tjänade jättefina pengar. Som sagt, vann E3, 2 i derbyt och så vidare. Men sen gick det, sen var ju kall en period. Hur upplevde du tränarbytet där? Du har ju relation med ägaren Lennart Ågren. Hur snackade man runt det liksom?
Nej, men han, det var ju så här att han var ju väldigt dålig i framknarna, ja, efter 3- och 4 säsongen. Och vi försökte ju få igång han som 5-åring, men det gick inte. Han gick bara hoppa och gick över i passgånger och jag valde att operera hästen. Och då sa Lennart i förbindelse med operationen, och efter det så ville han göra ett miljöombyte på han. Och ja, och då, det var väl i den vevan att Daniel fick Perfect Spirit där, tror jag. Så han gick väl stort, det var väl stort sett samma last han gick på.
Mm. Ja.
Det var ju, men det sa Lennart tidigare att han ville att jag skulle fortsätta köra hästen, så det var ju tacksamt.
Vad har du för känsla för honom på lördag då? Är det Gävle igen?
Ja. Han har ju startat 3 gånger på Gävle och aldrig förlorat, så jag har ju bra minnen därifrån. Men spår 11 mot bra hästar där framme, det ser ju svårt ut på föran också.
Tycker du att han har tappat lite av gnistan på slutet? Han gick ju bra senast, men det var ändå inte, det har inte varit det här wow på slutet som han har visat tidigare år.
Han är ju inte i närheten av, eller närheten, han är ju inte som han var för 2 år sedan. Men det kan man kanske inte begära eller rätt, det är så svåra skador. Jag tycker han var bra i debuten, sen var han sämre på Rättvik Och sen var han där på valla, tycker jag. Ja. Sen tycker jag att han var bättre senast. Han gick bättre senast. Fick lite dålig rygg genom sista sväng där och ja, blev lite långt fram. Men han gick fort sista biten.
Okej.
Men jag tror det blir svårt att få han i den författning som han var. Och det är
Ja, det är rimligt. Yes. Han är 8 år precis.
Ja, det är väl en njutning bara att du får köra honom, Kenneth, kan tacka mig.
Ja, absolut. Och jag är tacksam för varje lopp han gör.
Du, är rätt skönt förresten nu med facit i hand när vi sitter och pratar om Heavy Sound, framgångarna E3 som den givna höjdpunkten där, att Erling valde Crisp Looker. Den tjänade 250 000.
Ja, och jag såg Crisp Looker igår. Nu är han i Finland och han var sist i mål. Så det, jag tänkte tillbaka på det här förloppet på Färjestad.
Vi önskar i alla fall Crisp Look lycka till i framtiden.
Ja. Absolut, det gör vi.
Ja. Ja, Kenneth, stort tack för att vi fick ringa upp dig och stort lycka till på lördag.
Tack ska ni ha.
Ja, precis. Tack, toppen, tack. Kenneth, tack. Lycka till, vi hörs då.
Ha det gott.
Hej.
Trevligt. Prata med Kenneth Haugstad, eller hur, David?
Alltid trevligt och alltid intressant att få höra grejerna och hans perspektiv. Det är inte så lätt att dra igång en egen rörelse om man inte har etablerad hästägare, och det förenklar nog väldigt mycket, så att när man får den liksom insynen så är man väldigt angelägen att det går bra för en sån travtränare. Så känner jag.
Ja. Så känner jag med. Apropå V75 på Gävle travet, har du någonting att bjussa på redan nu? Jag vet att du är bra påläst.
Bra påläst. Där tog du nu i lite grann, får jag säga. Ja, men jag har väl lite småkoll. Det är faktiskt...
Ja, det är ju torsdag.
Ja, nej, men såklart. Men jag skriver inte Express den här veckan. Då har jag inte lika bra koll tidigt i veckan. Jag ska säga det att det är en grym omgång på lördag. Det är tyvärr inte jackpot, men ändå det är en sån omgång man kan känna att man orkar spela ändå och lägga ner sig. För att det känns som att det finns tveksamma favoriter och det finns ett par mindre spelare man gillar.
Ja, men rätt bra påläst. Det var en sanning med modifikation. Ja. Du får komma med några luringar.
Ja, V75-2. Nummer 3, Stjärnhögs Siri.
Bra, David. Den har jag följt med förstoringsglas.
Ja, den har ju startat på Rättvik och Romme var varannan vecka. Ja, men den så här, det är ju 4 hästar på start varav 3 helt ospelade, och jag tror att alla de är nöjda med ryggen på Stjärnhögs Siri. Och väldigt spets tror hon kan bli rätt svår att slå med över Gävles korta upplopp och sådär. Och det finns ingen på 20 som liksom kommer att komma farande tidigt. Så att jag tror att Kajsa Frick kan köra till spetsen. Kan hon nog dra i ett jämnt 14 tempo eller högt 13 tempo, då skulle det bli väldigt svårt för dem där bak. Så att till 4,81% just nu kanske
hon är bra, lite, så är det inte. Hon gick 12,9 där vid segern också, över kort distans i början på augusti. Så att,
ja, men känns också som att hon är gynnad av att komma till spets. Kan nu hålla ett högt tempo rätt länge.
Köper den. Så att, jag tar en av dem som jag fastnade för i V75s tredje avdelning. Nummer 11, Black and Quick. Jag vet att du är allergisk mot sånt här. Men vart startade den senast?
Kriteriet.
Mm, och då brukar du alltid följa upp med och ställa frågan.
Ja, vilka slog den?
Ja, precis. Han slog inte så många, men han har överkapacitet i alla fall för de som han möter den här gången. Den här som jag verkligen gillar. 2% just nu. Kapacitet för att vandra vidare en klass 2 i alla fall. Det kan jag lova dig, David. Oavsett hur många han slog i kriteriet eller inte.
Vill du veta
11 Black and Quick, 2% i V73.
Vill du veta vilka han slog i kriteriet?
Ingen, eller?
Örnas Prins, Twix Honor. Örnas Prins av de felfria. Och sen var det Twix Honor, Fire Piston och Hellbent Ram som galopperade.
Och de galopperade bort sig.
Ja. Men jag håller med. Avslutningen i försöket var grym. Så att ja, men kul drag.
Jag tycker det. 2%. Vad är det frågan om? Vad har du mer då?
Jag har i gulddivisionen. Vet inte här. Det är tidigt på veckan. Jag hoppas att det är inte, men det är en liten del av V7.
Tidigt på veckan är det
Nej, men det är en liten del av V7-omsättningen som är inne. Så på så sätt är det tidigt fortfarande. Men General Bianco i V755 nummer 7. Spår 7 på Gävles oval. Piper inte den till spets därifrån, tror jag.
Han är ju kuslig när han trycker.
Ja, sen kan det bli galopp som det blev på Jägersro. Men jag är inne på att han kan komma till spets. Så då borde väl Pu köra där. Alternativt släppa till någon annan som kommer tidigt. Då får han ryggledaren. 2% i varje fall. Det är garanterat 3% för lite, om inte mer. Det är den kommer jag betala för på mina V75-system.
Ja. Ja. Ja, men vad härligt. Vi tar fram en till då, så har vi en kvartett luringar. Ja. Så följer vi upp dem sen.
Ja.
V75-7, nummer 4, My Dream Art. Det är dags för den att vinna snart. Jag flög på den på Grand Slam på Valla där i slutet på augusti.
Det gjorde.
Den har sett ruggig ut på sistone. Jag tror det är en otroligt få gånger i alla fall som den har bra läge på V75. Den har alltid, känns det som, dåliga utgångslägen. Och så går han som ett skollat troll till slut. Spår 4 den här gången. Visst, han möter Vagabond B. Men till de procenten så är det mumma. Där har vi 4 stycken som vi kan följa upp framöver här.
Formstallet Nurmus. Får jag bara dra en annan spaning vid V75?
Mm.
I V75-7, i loppet du nyss pratade om, startar nummer 9 Kogan. Kogan tränas av Daniel Redén, som många känner till, och det är en häst som har startat väldigt mycket på V75. Gör Per Lennartsson, som har kört de 2 senaste starterna, har kört bra. Men då har även Örjan Kihlström gjort, som har kört den tidigare. Poängen är att när anmälningslistorna kom, så var det Per Lennartsson som var uppsatt. Eftersom Örjan då väljer att, eller kör Mr. Kleten JF i samma lopp, och han skulle aldrig välja den före Kogan. Nu ägs ju Kogan av Håkan Andersson, som ägde Sogin. Och ja, det är ju ett move i varje fall. Jag gissar att det är Håkan, nu gissar jag vill jag säga, att det är Håkan som...
Jag tror inte att det är det.
Nej, det tror inte jag heller. Men som har sagt ifrån, att det har gått så bra med Per på slutet, tycker man. 2-2 har han varit. Att Örjan då inte kör den. Så att det tycker jag kan vara värt att höja på ögonbrynen för.
Ja, verkligen. Innan det är dags för veckans hiss och diss, så vill jag bara ta upp ett sms som jag fick till dig. Vi har ju spelstugan, Gambling Cabin, spel- och lekkontoret som det heter på ATG.
Mm.
Har vi en tråd. Där kom det bara rätt som det var. Jag och Patrik gör 2 stycken system på söndag. Grand Slam. Jaha, tänkte jag. Gör jag det?
Ja.
Varför?
Nej, men det gäller ju att travet har ju den fantastiska möjligheten att vi har så mycket jackpots. Och det blir ju att många omgångar blir väldigt bra spelvärde. Och när jag såg då, det blev väldigt lätt i söndags på Rättvik, för övrigt, där du jobbade. Dubbel jackpot som går över till Axevalla. Alltså, finns det något härligare än Axevalla? Ganska låg i klass som det blir på söndag. Dubbel jackpot. Det känns som att det är garanti på hög utdelning. Mm. Så att vi håller kiosken extra öppet och kommer läsa på extra till söndagens omgång. Jag brukar inte följa Grand Slam 75 med än att se det i efterhand. Men nu när det är en dubbel jackpot och Axevalla och, ja men, inte superlåg klass, men ganska låg klass, så är det ett måste att spela till en sån omgång. Så att, ja, orkar man inte plugga, så har vi då de här 2 systemen på spel- och lekkontoret på ATG.se tillsammans.
Så är det. Och när det gäller V75 på lördag, så hörs vi på Twitch klockan 13.00 och kommer också de absolut senaste in för V75 då alltså.
Yep.
Bra, nu avslutar vi. Var det något mer eller?
Nej,
det
var bara så.
Hiss och diss, och det är du som ska hissa den här veckan, har du sagt. David, vad roligt. Ser jag fram emot. Vad har du fastnat för?
Ja, men vi var inne och pratade lite om det. Jag måste liksom utveckla det vidare. Jag blev väldigt förtjust i den här travdagen i lördags. Det var roliga propositioner. Kuskar som var angelägna om att vinna loppet och köra offensivt. Det är inte alltid det bästa, men det är väldigt mycket roligt att kolla på. Jag tycker att...
Får jag bryta in här bara, så ska du få fortsätta?
Ja.
Hur avhängt är det att det blir en rolig V75-dag för dig, att det blir bra utdelning på V75?
Ja, men det är klart att det hänger ihop, för att det blir hög utdelning.
Sporten kan ju vara bra ändå.
Ja, men det tyder på att det händer en del oväntade saker i loppen. Men så här, det kan bli låg utdelning och det kan bli körning ändå. Men jag gillar när det händer grejer i loppen, och det gör det oftast när det är kuskar och ryttare som inte kör och rider jätteofta på V75. Det blir lite andra moment i loppen. Det är inte samma hierarki. Det är inte så att jag missunnar de här catchdriverna någonting. De är fantastiska yrkesmän, och de är liksom sportens, tillsammans med de bästa tränarna, de tvåbenta stjärnorna. Men mixen måste finnas där, och jag säger inte att flera V75-dagar ska se ut så här, men någon gång lite ofta kanske då ett lärlingslopp på V75. Det var ju alltid standard för. Det är det ju inte längre. Eller amatörlopp på V75. Eller montélopp på V75. Om det är bra klass. För det får inte se ut som ibland på lördagen att det är hästar utspridda över upploppet. Utan montéhästar som har gjort starter. De får gärna starta på V75 för mig. Då och då. Inte för ofta. Om det är hög klass. Den typen av mix behöver vi för att det ska bli lite mer spetsigt. Självklart ska proffsen ha sina lopp, och det är deras skyltfönster också. Men någon gång lite oftare mixa upp det, tycker jag.
Ja. Yes. Jag dissar den här veckan, och jag tar det stod väl i all travmedia, kan jag tänka mig, men jag läste ifrån Trav365. Det är också viktigt att credda vart man läser ifrån, vart man hämtar nyheterna ifrån, eller hur?
Ja, det tycker jag. Det är inte alla som gör det inom travets journalistiska bransch.
Så Trav 365 läste jag det här på. Nobbar Elitloppet, jag läste det igår. Ägarna överens. Uppgifter. Ingen FaceTime-bourbon på Solvall nästa år. Sportchefen av Malmrot i det här fallet. Citat. Vore jättetråkigt. Slutcitat. Men helt ärligt. David, hur många gånger kommer vi läsa om FaceTime-bourbon nu då? Fram till och med Elitloppet. Han kommer hinna vara med i Elitloppet 2 gånger till. Och så hinner han åka ur Elitloppet 2 gånger. Alla Bold Eagle. Ja. Alltså fransmännen, hur sköna är de alltså? Vad trött man är på det här. Och det är den 15 oktober nu.
Ja, jag håller med helt och hållet. Hur kan den här nyheten bli aktuell helt plötsligt nu? Har man nu kommit fram till att oj, men vänta, hästen ska betäcka nästa vår. Han har ju varit en världsstjärna sedan han var 3. De har vetat att han kommer avel. Om man då vill göra det spåret att man går med honom till avel, att han betäcker på våren, då kommer man göra det i många år framöver. Det är ingen nyhet i det, och jag tycker att man höll på väldigt mycket Bold Eagle. Ena sekunden skulle han komma, sen skulle han inte komma, sen skulle han bara komma om han fick direktflyg, och sen skulle han komma där. Jag tycker att det tar vi i vår.
Ja, men
när
det är
precis.
Är det inte är det lite tidigt att spela ut korten?
Jo, jag tycker det också, och de gör en hön av en fjäder. Visst, nu sa de det, och jag fattar att media snäppar upp det, men jag ger ingenting för det, utan det blir aktuellt för mig när det är dags, det vill säga i vår. Då kollar man läget, han ska ut och tävla hela vintern, och hur är han när han har vunnit, eller ja, Prix de France och de här loppen. Hur mår han då? Vilket skick är han i då? Oh, han är kanske förvånansvärt fräsch. Bra, han betäcker, men vi kommer och vi får direktflyg, bla bla bla.
Och sen känner jag det alltså rent generellt. Jag vet inte, du är väl en... Är inte du en bov i dramat? Ska det inte också... Nu kommer den här nyheten, och då är det då det blåsar upp kring Elitloppet också. Men jag är faktiskt jävligt less på att det ska surras Elitlopp så jäkla tidigt på året också.
Ja, det är också. Det
vänta
också.
Med godbiten. Lite till. Det är som att börja med julskyltningen i september liksom.
Ja, jag säger inte att någon gör fel. Jag förstår att man snappar upp nyheten.
Ja, men det är såklart. Det menar jag inte. Ja. Det menar jag inte.
Men jag tycker att det finns inget värde i den. Skriv om det och sen så blir det inte mer. Men jag vet inte. Jag har svårt att bli besviken på det.
Precis.
Utan det var en icke-nyhet.
Jag skulle inte vinkla den som att det var Trav 365 som var ute och segla.
Nej, absolut inte.
Dissen är fransmännen alltså.
Ja. Ja, jag håller med. Men Bold Eagle var det så varje år. De skulle inte komma, och så kom det en nyhet på hösten, och så kom det en nyhet på sommaren, och sen skulle han göra det, och sen skulle han till USA. Hur många gånger skulle inte Bold Eagle till USA? Va? Han ska till USA och tävla. Har han varit i USA? Nej.
Ja, det får bli veckan.
Sorry.
Det får bli veckan.
Sorry.
Ja. Men du, sorry, vi hörs nästa vecka.
Ja, kul travhelg. Nu gör vi helg helt enkelt, och så hörs vi.
Det gör vi.
Simma lugnt.
Ha det så gott.
Tja. Hej.